Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Där säger vi välkomna till ännu en införpodd. Det är en lite speciell dag idag, Robin. Välkommen först och främst.
Tack.
Det är alltså den 30 juni. Det är tidigt som fan och vi befinner oss på pokalrummet igen.
Jo.
Med lite sällskap utav ett gäng från Dplay. Som gör ju den här... de följer ju Djurgården-laget då och så har de valt att göra ett litet inslag om DIF-podden. Jag hade ett missat samtal igår och trodde, och så fick jag ett sms då att en som presenterade sig från Dplay, och jag trodde att det hade att göra med att jag har drygat om att Dplay inte funkar på Twitter eller via Twitter då. Men så var det inte. Ja, ska vi se, två radioansikten som ska få göra skärmpremiär. Det kan vi ju be om ursäkt för redan nu. Men du, Malmö. Lite annan känsla nu än innan Kalmar-matchen. Då var det ju, kändes det som att det var avgrundsdjup sorg hos dig.
Ja, jag var rädd att många skulle... Vi släppte avsnittet ganska sent. Att en del skulle lyssna på inför avsnittet efter matchen och... Ja, då är man ju ganska uppe i varv och kanske inte skulle bli så glada över att det var lite neggigt.
Mm.
Men det var ju väldigt skönt. Att nu, alltså, det är fan helt sjukt hur mycket man påverkas ens välmående av fotbollsresultat.
Mm.
För en vecka sedan så mådde man ju skräp. Men efter det så har AIK och Bayern åkt ur kuppen. Båda tappade poäng i Allsvenskan. Och
på sätten de gjorde det också. Det är det, ja, som...
Verkligen. Och vi tar en 5-0-seger och helt plötsligt så... Ja, är himlen lite blåare igen och allt känns mycket bättre.
Men jag tänkte på det. Känslan innan Kalmar-matchen, det var ju typ att vinner vi inte mot Kalmar, då är risken finns att vi åker ut då. Alltså det är som att, alltså, förstå mig rätt nu, att det är som att folk, inklusive en själv, börjar tänka, vad fan, Kujovic, han kan ju inte ens springa längre. Eller Jonathan Ring, han kan ju inte göra sin gubbe någon gång. Eller Karlström har tappat det totalt. Ingen i backlinjen duger. Sen, efter en pangstart, efter så här 11 minuter, 3-0, då känner man, ah just det här laget kan ju faktiskt ha guld i år igen. Men det vänder så jävla snabbt. Och det är rätt intressant hur...
Ja, alltså det är väl liksom... Man utgår ju alltid från det värsta när det går dåligt.
Mm.
Och liksom är tvärtom när det går bra. Liksom, tänker man liksom, okej, hur bra kan det här gå? Man tänker liksom taket. Mm. När det går dåligt så är man på botten. Och så här, okej, vad är det värsta som kan hända nu? Och man, ja, man tänker liksom... AIK tog guld 2009, inleder ungefär likadant som vi gjorde i år som de gjorde 2010. Liksom, och man vill liksom inte hamna i den spiralen. Så att, det är ju väldigt skönt att vi är på banan igen.
Mm. Men känns som att det blir, förutom Norrköping-matchen då, såklart, så blir det en rejäl värdemätare nu. Och en rejäl värdemätare nu med Djurgården med lite vind i seglen. Vad vill du se för startelva om vi börjar där?
Ja, sist så hade vi ju en veckas uppehåll till Kalmar-matchen. Och då var vi inne på att vi borde kunna ställa upp med fullt friska bästa laget. Nu har det bara gått 3-4 dagar till nästa match och då är man ju alltid osäker för hur Erik Berg mår. Kan han spela 2 matcher 90 minuter på 4 dagar? Det är man ju tveksam till.
Fast å andra sidan, om han inte hade kunnat det, hade inte han signalerat för ett byte för att få mer vila?
Ja, tänkte jag också på. Alltså, han gått av i paus.
För han är ju inte dum i huvudet så. Han känns ju väldigt som att han känner sin kropp och rätt klok. Han fattar väl att han finns det risk för att jag inte pallar mot Malmö. Då leder vi med 3-0 efter 11. Då kan vi lika gärna sätta in vem som helst där.
Mm. Ja, det talar vi för att... Och sen är det ju så, hans fysiska status är ju förmodligen top-notch.
Mm. Ja, verkligen.
Det är bara, antingen så har han ont i knäna eller inte.
Nej, precis.
Och har han inte det, då är det bara att köra. Men där är man ju aldrig... Alltså, man är aldrig liksom... Erik Bergs status är man ju alltid orolig för ändå.
Mm. Vidare då. I övrigt i backlinjen så är det väl inga konstigheter. Men Augustinsson... Nog petar om inte honom.
Nej, det skulle förvåna mig. Jag tycker att han... Ja, överlag är matchen ganska svår att utvärdera. Mm. Vi har 3 mål på fasta situationer första 10 och sen så är det liksom kört. Det är liksom inte match av det efter det. Så att, det är svårt att göra en 90 minuters utvärdering av prestationen egentligen. Mm. Men
han gör mål och han gör inte någonting dåligt.
Nej.
Då känns det ju som att man rider
på honom. Han har gjort mot Kalmar förut faktiskt. Det verkar vara lite drömmotståndare för honom. Men jag skulle absolut fortsätta med honom.
Sen då, mitten här känns det som att det finns en del att göra.
Här tog vi ju ut både Ulvestad och Karlström mot Kalmar vid ledning för att spara dem. Då. Och Ulvestad han ju kliver fram med hattrick. Det var ju väldigt... Det är ju för övrigt han som har nicken i ribban. Du och Tony spekulerade om vi vinner.
Var
det
Berg. Inte Berg?
Nej.
Är du säker?
Ja.
Nej, i och för sig, om du Djurgårdens Björn Hellberg säger att det var...
Ja. Vi kanske får en rätta sig att det var Aslak eller någonting.
Nej, jag tror det var... Helt
jag jobbade ju. Jag fick ju se matchen efterhand. Och jag fick ju upp en notis då i Forza-appen där det var Fredrik Ulvestads skott i ribban.
Mm.
Det kan ha varit Forza som hade fel. Men då när jag såg situationen så trodde jag att det var Ulvestad. Jag var i det mindset. Jag reagerade inte över att det var inte han. Men det är annars en spelare vars liksom... Han är alltid så jäkla på Ulvestad. Men man har alltid varit lite frustrerad över att han inte har det där offensivt. När han har hamnat i de offensiva situationerna så... Han är inte top notch när han ska avsluta. Eller liksom sätta den här perfekta sista passen och sätta upp någon. Det är där lite han brister. Att han får en islossning med 3 mål alltså i första halvlek bara. Det såg man ju inte komma.
Minns du vem som senast gjorde hattrick i Djurgården innan honom?
Jag skulle påstå att det är Sebastian Andersson.
Då påstår jag att det är Olunga.
Gjorde han ett hattrick någon gång?
Han gjorde väl typ 5-4 mål i en match, eller?
Nej, det är ju Tino mot Sirius.
Då är det Tino. Ja, Tino, ja, men fan, gjorde inte Olunga typ borta mot Sundsvall snöbollsmatchen? Gjorde inte han ett par 3 mål?
Jag tror att han gjorde 2 mål några matcher.
Okej, då Tino definitivt.
Han gjorde ju 4 mot Sirius. Alla sista kvarten typ. Sånt där.
Ja, just det.
Sen var han såld.
Ja.
Nästan har vi inte sett honom igen.
Nej. Fan, då har du rätt. Ja.
Sebastian Andersson har gjort 2 hattrick i Djurgården. Jag vet inte hur många som har gjort det.
Nej, han är nog en av
två. Det är väldigt få.
Ja. Men Ulven och Karlström lär ju starta. Ring är väl kanske lite frågetecken kring eftersom att han döds ut i 43.
Ja, han klev av skadad. Inte hört någonting om varför. Men man byter inte ut någon i första halvlek om man inte är skadad.
Nej. Det lär väl, och att man inte har hört någonting säger väl kanske en del också.
Mm. Ja, det är väl antingen superpositivt eller negativt.
Hade, ja.
Det kan ju vara både och.
Positiva nyheter vill man väl kabla ut så snart som möjligt, tänker
jag. Ja.
Eller så mörkar man.
Ja. Plus att vi har ju fått besked att Berkut är borta upp till 8 veckor då med sin meniskskada. Mm. Ungefär.
Den funderar jag kring, för att på Djurgårdens hemsida så var det ju inför matchen ett inslag från fysteamet, och då nämndes det ju endast att det var Abrahamsson och Jesper Nyholm som inte var aktuella.
Mm. Men jag vet inte hur färska de där inslagen är. Ibland känns det som att de spelas in typ 3 dagar före match. Och...
ja, möjligen. För annars undrar man när det där hände. För det där kom in typ...
Han var ju med i truppen.
Ja.
Och sen var det han som ströks.
Sant. Undrar om det bara var...
Det gör man ju inte om man liksom...
vet att han ska vara borta 8 veckor.
Nej. Försöker man mörka det? Så att Kalmar liksom inte ska...
Det är, jag undrar om det är så pass oflyt att det har hänt...
något på bussen till matchen.
Ja. Nej, jävla trist, för han hade ju verkligen kommit igång.
Ja, han var ju vår bästa spelare i första matcherna. Mm. Och liksom tappar vi både Ring och Berkut samtidigt, då blir det ganska kort med alternativ. Framförallt liksom, ska man möta Malmö. Liksom.
Men om vi säger att Ring inte är med då, vad har vi då?
Framför Karlström och Ulvestad så tror jag... det blev ju inte Edward som visade.
Nej.
Det blev inte Astrid heller. Utan det blev Kalle Holmberg. Och han gjorde det ju ganska bra som 10.
Faktiskt.
Så det kanske blir han igen då. Om man inte känner att man ska rotera lite. Och då blir det väl Kurt den här matchen.
Fast å andra sidan. Liksom, ja, jag kan köpa en del av roterandet. Men fan, möter vi en av liksom, bjässarna i serien. Då ska väl bäst fungerande och bästa tillgängliga lag lida.
Eller går de fortfarande på den här myten, den här sanningen att Astrid är bra när vi möter storlag? För då taggar han till.
Mm, kanske.
Nej, men där kan det ju bli en del. Där finns det ju många alternativ. Jag vill ju se Kevin Walker. Han hoppar in i mål. Det kanske betyder någonting.
Mm.
Men jag tror inte att han spelar.
Nej, jag tror inte han startar i alla fall.
Nej.
Jag tror Kalle Holmberg får chansen på nytt. Tycker Chile gjorde det bra också.
Ja, men jag vet inte. Om vi inte har 3-0 efter 10, jag vet, man blir lite positiv till allt liksom då. Hade hans liksom, han skapade ingenting i matchen eller så. Så att jag vet inte hur positiva man hade varit till hans insats då. Men jag tror och hoppas nog att Kujovic startar ändå. Han är ändå vår tydliga etta på den positionen. Och startade inte sist och sådär. Så att jag tycker nog att han och med tajt med matchen. Så jag vill nog se honom som nummer 9 i den matchen.
Mm. Men vad sa vi om kanterna då? Om Ring och Berka är borta. Eller Ring vet vi inte, men vi spekulerar att Ring inte startar.
Ja. Det naturliga är ju såklart då att det rör sig om Edvard Chilufya och Haris Radetinac. Så det är de som är kvar. Men vi har ju sett lite experiment där Curtis har spelat uppe på en kant och där Astrid har gjort det. Om man försöker något taktiskt överambitiöst drag kanske. Men skulle jag betta så är det väl Haris Radetinac och Chilufya.
Mm.
Vilka annars?
Nej, det lär det väl bli. Vi hoppas att Ring kommer till start. Kan han vila sen.
Ja.
Men du, målvaktsspaden då?
Ja. Nej, det är väl ingen tvekan på att låta PK spela vidare nästa.
Nej.
Han kommer in och håller nollan och han tvingas ju göra på 2-3 bra räddningar ändå. Och han... det är liksom lite klurigt med honom, för han, alltså varken han eller Vajo har gjort några liksom så här prakttavlor i Djurgården. Utan man har ju tyckt att båda har sett lite så här svajiga ut och liksom, ja, det är väl absolut något mål som man borde ha tagit, men inga så här katastroftavlor liksom.
Det är lite samma sak som Augustinsson där, alltså det blir ju bara konstigt om de skulle byta tillbaka nu till Vajo efter den matchen.
Ja, det är väl... Vajo har varit bättre än den här träningsveckan.
Ja, nej, det så kan det ju inte vara.
Nej.
Så vill nog inte Vajo heller ha det. Tror du det?
Han vill nog stå.
Jo, han vill nog stå, men sen, ja, sen då? Om han gör det bra mot Malmö, sen så är PK vass på träningen. Då...
Det var ju
så, lite kontinuitet vill man väl ha.
Man har ju sett vissa lag som nu för tiden ute i Europa är det ganska vanligt att man har en ligamålvakt och en kuppmålvakt. För att rättfärdiga att man ska ha två bra målvakter i truppen. Inte den här supernaturliga reservmålvakten som man hade förr. Men för ett gäng år sedan så alternerade ju Manchester United med David de Gea och Lindegaard. Som nu står i Helsingborg.
Just
så att det... Ja, den är lite svår att tro så här i efterhand.
Ja, verkligen.
Det kanske är där om 10 år att... När PK Brothwaite står i Bayern München och säger fan, kommer du ihåg när han alternerade med Tommy Vaiho i Djurgården?
Ja, vem vet, vem vet. Men du... Då har vi en 11 på ett ungefär. Vad tror du nyckeln blir då mot Malmö? Det är ju på gräs också. Det är väl första gräsmatchen för oss i år?
Mm... Ja, det är det väl. Jag brukar inte tycka att vi liksom är klart bättre eller sämre på konstgräs kontra naturgräs. Så att ja. Men det är svårt att spekulera i vad, det är svårt att komma fram till vad Malmö kommer att spela med för lag i och med att de har en sån enorm bredd. Nu har ju inte de roterat så mycket som man kanske hade förväntat sig med den bredden de har, men ja, nu har de spelat 4 matcher, vunnit 1, stod för en svag insats mot Gnaget sist, och de spelarna som kommer in hjälper till att vända 2-0 till 2-2. Det är ju ändå ett instrument för att kanske...
Ja, alltså det är det här som blir, borde vara så svårt med Malmö, att som du säger, att om de har sin startelva och sen speciellt nu med 5 byten, alltså de 5 de kan få in, det är ju mer eller mindre ett nytt lag som står på benen då. Ja. Det är liksom halva
deras 5:e byte är oftast Erdal Rakip som har vunnit 4 som gubben man.
Ja, men exakt. Och
kommit hem efter en utlandssession.
Och det är det här liksom att Gnaget, eller Gnaget, att Malmö gör en dålig match mot AIK och ändå kommer hem med 2-2. Det säger rätt mycket om det här laget. Och det är ändå rätt konstigt att de bara har 1 seger. Även om de fick rött kort väl mot Varberg.
Ja.
Det ska de lösa, kan jag tycka.
Ja. Eller så är Varberg jättebra. Ja. Det vet vi inte. Nej. Han ligger 2 i 9 mål. Men ja, om man såg matchen mot AIK senast så... Det tydliga där är att man saknar Anders Christiansen. Alltså,
och han är ju tillbaka mot Djurgården, ja, tyvärr.
Efter avstängningen då. Och man ska ju inte behöva be om ursäkt för att man har ligans bästa spelare. Men det är liksom nästan skrämmande hur väl det liksom rika, eller hur mycket det rikaste laget är liksom beroende av en gubbe för att liksom spelet ska se bra ut.
Är inte det ett underbetyg till dels sportchef men även tränarstab?
Oh ja, alltså Malmö, alltså de var Sveriges mest välmående och rikaste förening när man tog sig till Champions League första gången. Man hade liksom i princip dominerat svensk fotboll åren innan, och sen dess som man tog sig till 2 Champions League-gruppspel efter varann och var det in 200 miljoner gånger 2. Just nu har man över 200 miljoner likvida medel på banken. Och överlag, utöver det, har man ju högst intäkter i serien. Och man är på väg att inte vinna SM-guld för 3:e året i rad.
Det är lite snabbt att ropa än. Det har gått 4 matcher.
Ja, men vad blir det? De ligger 7 poäng från första platsen efter 4 matcher. Det var inte enligt plan.
Nej, såklart inte enligt plan. Men säg att de tar Norrköping gånger 2 då.
Ja, absolut, absolut.
Så är ju det uppätet.
Men det vore katastrof om de inte vann.
Ja, det håller jag med om. Det är en helt annan sak. Men att avfärda dem från årets säsong, det är lite tidigt.
Jag skrev ju på Twitter att jag tycker att Malmö är en av fotbollseuropas mest underpresterande föreningar. Och jag har svårt att se vad det kanske finns något exempel i något land jag inte känner till. Då, för att det finns ju liksom, vad är det finansiella glappet mellan ettan i Sverige ner till tvåan, trean, fyran? Det är ju enormt. Och jag fick lite så mothugg att typ Manchester United underpresterar, men skillnaden är att ja, Manchester United kanske har mest pengar, men det är inte så att City, Chelsea, Liverpool, Arsenal liksom är liksom har hälften så mycket pengar.
Nej, och eller om det nu skulle vara så, alltså skillnaden på om en klubb har 10 miljarder eller om och sen har tvåan 5 miljarder. De 5 miljarderna spelar ju ingen roll i den skillnaden. Nej. Alltså du får ju precis samma spelare. Du får ju du kan ha exakt samma trupp. Men här blir ju skillnaden som du säger att liksom Malmö har över 200 miljoner på banken vid årsskiftet. Vi som visserligen kommer från ett rejält stålbad i några år men ändå har varit enormt framgångsrika med försäljningar de senaste åren. Klev in med, vad var det Anders sa? 18 miljoner. Sen kom ju Danielsson pengarna också. Mm. Men det säger ganska mycket. Eller så är också typ Norrköping som har sålt, alltså de smyger lite under raden, de har ju sålt duktigt.
Lika mycket som oss.
Ja, men de känner som att de säljer varje islänning de tar in skeppar de för 40 miljoner typ.
Ja, de har ju framförallt 10 spelare i laget idag som är oerhört säljbara. Jo. Det har ju inte vi.
Nej, men exakt. Och då liksom, det var ju inte så att Norrköping bara utan att blinka köpte loss Haksabanovic. Men Malmö skulle kunna göra det utan att blinka.
Oh ja.
Och det är därför det blir alltså de det är därför kunna, det blir ännu mer fiasko det här att de inte med, alltså att de inte leker hem.
Alla spelare som har gjort det liksom för bra för att vara kvar i norska ligan, svenska ligan, danska ligan, tagits utomlands och halvlyckats. Alla de spelarna som skulle föredra att spela i Skandinavien igen hade Malmö kunnat plockat för att man har råd att betala lika mycket som de ute i Europa. Man har ju lyckats med det med typ Jo Inge Berget, Ulf Ekrem en gång i tiden. Framförallt Anders Christiansen då. Men att de inte har kommit längre på liksom 6 år efter att de här Champions League-pengarna kommit in, det är fan häpnadsväckande. Det stora problemet är att man byter tränare varje år.
Ja, och ja, dels det. Men också så här att det är vissa som kan ha åsikter om våra truppbygge om att det inte liksom är helt bra viktat. Och det har ju liksom för vår del har ju det med resurser att göra. Alltså vår plånbok och också att vi sitter på vissa avtal. Vi har en del spelare som är utlånade som vissa antar vill man bli av med men inte till vilket pris som helst heller. Men Malmös del, alltså de som har möjligheten att liksom bygga den trupp de vill. Det är ju väldigt märkligt att de sitter på en sån jävla konstig fördelning. Ja, men det känns ju som att de har ju typ 6-7 offensiva krafter.
Ja, men deras trupp är ju i mitt tycke i princip liksom perfekt. What more do you want? Liksom, de har allsvenskans bästa målvakt. Man har...
Ja, men nu har de ju en skada i backlinjen som, där finns ingen täckning. Ingen kvalitativt. Och det är det här jag menar som är, men de har 8 forward som de kan byta in. Men de har liksom, nu har de en borta där bak som blir en stor försämring. Mm, ja. Det är ju jättekonstigt.
Ja, det enda jag...
Det jag vill säga är att jag tycker Daniel Andersson inte får den kritik han borde få.
Nej, och då har ju alltid där MFF-folk sagt att ja, men de har vunnit så här många SM-guld. Men om det nu blir 3:e år utan, då ja, då kanske det blir lite livat där nere i Skåne. Det enda svagheten jag tycker deras trupp har, det är mittbackssidan.
Jo, och de ska ju inte ha så pass mycket svaghet. Nej. Det är det jag menar.
Men det är kanske bara mitt tycke också. Alltså Rasmus Bengtsson är jättebra, men skadebenägen. Sen är det att jag personligen tycker att Lasse Nilsson är en sån här dansk som har gått från danska ligan ut i Europa, som de har värvat tillbaka, som ingen annan skulle ha råd med. Jag tycker att han bara inte är bra. Så där är väl svagheten man kan exploita med deras lag.
Men vad rent liksom så här matchplansmässigt, och vad ska Djurgården se upp med? Alltså, är det bara se upp för allt? Eller vad?
De har ju alla vapen du kan tänka dig offensivt. Och nu är det ju dessutom mycket som tyder på att Ola Toivonen kommer göra sitt första framträdande för säsongen.
Är det så? Jag trodde det skulle dröja ännu mer.
Alltså jag vet inte hur länge till de kan vänta. Han är ju i fysisk form. Det är bara att han inte har tränat med boll på 3 veckor. Sa Jonda Tomasson. Mm. Men liksom, hur länge till ska det vara en ursäkt?
Jag hoppas de sparar honom en match till, minst i alla fall.
Ja.
Men jag tänkte säga det, vi ska ju lyssna på vad Malmö-sidan har att säga så småningom i den här införpodden. Men historiskt sett så har vi borta mot Malmö ändå, jag trodde det skulle vara bättre, men vi förlorade borta 2018 med 1-0. Vi förlorade 2017 med 3-2. Och vi förlorade 2016 med 1-0. Och sen får man gå ner till 2012 för att hitta en 3-1-förlust där. Känns som att det är tajta matcher mot Malmö senaste åren.
Mm.
Och även om vi har förlorat ibland mot dem så har det inte känts så rättvist. Jag tänker på hemma på Tele2 när vi har självmål.
Nej, vi har aldrig varit utskåpade av dem.
Nej, verkligen
inte. På ett sätt som AIK är ett lag som alltid har problem med Malmö.
Ja.
Och där har inte vi varit.
Nej. Ja, vad tror vi då? Spåkulan?
Nej, men 1-1 match kanske?
Nej. Vi vinner 2-0.
Ja, okay.
Vi har vind i segel, Robin. Nu, jag tror vi är på gång. Vi är laddade. Vi är tino tända. Det blir 0-2.
Ja, det är inte omöjligt.
Ulvestad, han fortsätter sin magiska form. Och så tror jag Vittry dunkar in en boll också.
Ja, Vittry. Det vore kul att se någonting offensivt från honom igen. Det var länge sedan, känns det som.
Mm. Mm. Ska vi lyssna på vad Malmö har att säga?
Och där hälsar vi välkomna till del 2 i införpodden där vi ska bjuda in en Malmö-supporter. Vi ska bara säga det att nu när vi spelar in del 2 så har vi nåtts av nyheten att det förekommer corona nere i Malmö eller i truppen. Och vi ska faktiskt få höra lite mer om det. Så ni vet varför vi inte snackar någonting om det i del 1 då. Så vi säger välkommen till Robin Fredriksson och Dennis Mårtensson då.
Ja, tack så mycket.
Kul att du vill vara med, Dennis. Berätta, du får 20 sekunder på dig och berätta vem du är.
Alltså, vem jag är? Jag som flesta kanske känner igen mig som, eller min röst, poddade lite om en villkorstrappa. Förra säsongen som ja, man kan väl säga att den har väl lyckats denna säsong.
Ja. Och den
körde det var väl under 20 sekunder.
Ja, det var bra. Ja. Den körde du gjorde ett gediget jobb där. Du var bland annat uppe i Stockholm och träffade Ola Österling och Björn Eriksson och även ska jag säga vad heter Ulf Johansson va.
Ja, jamen. Ja, men det stämmer. Och så påminner du mig om förlusten i cupfinalen.
Ja, just det.
Också. Ja. Samtidigt och, som ett studentflak körde förbi och tutade.
Innan vi går in på själva införsnacket då, inför matchen imorgon, så kan vi väl dra upp lite gamla trådar. Har ni smält sveket från Rosenborgen? Rosenberg heter han till och med.
Uff, det var lite så här, du är lite styg där. Vilket svek tänker du på?
Nej, jag tänker på när Vaj, när han sköt bort guldet när vi mötte er borta förra året.
Jag har ingen känsla kring det överhuvudtaget just nu.
Han är inte värd någonting känsla. I era ledlängder.
Jo, absolut. Men det är
han är död för dem. Liksom. Ingen känsla alls.
Nej, men det är rätt intressant ändå. För jag trodde, nu blev det som det blev den här säsongen med covid-19 och liknande. Men nu ändå när matcherna är igång och de spelas och liknande, så trodde jag att det skulle vara en större diskussion om avsaknaden av Marcus Rosenberg än vad det faktiskt har varit. Den diskussionen har faktiskt inte varit.
Och det förstår man ju inte gott.
När sveket var så enormt mot hela staden och föreningen, så ja, men jag fattar, jag ska inte strö mer salt i såren. Vi kan
det är lugnt. Jag säger så här, det är så infantilt korkat liksom att prata om ett svek när det gäller Marcus Rosenberg, när man ser på de 5 åren och vad han har genererat till Malmö FF som
förening. Avsluta som en förlorare. Men en annan grej jag tänkte på. Jag såg att Malmö dragit igång en kampanj. Och jag kan inte sätta fingret på vart har ni fått inspirationen därifrån. Jag känner igen den. Ska inte ljuga. Jag känner igen den. Men.
Var? Men du tänker
Robbie,
på.
Robbie,
hela Malmös lag och hela Skånes lag. Är det den du tänker på?
Just det, det var någon stadsdelströjor, va? Orttröjor.
Ja, precis. Kommer du ihåg om det är tifot som Malmö hade?
Du menar tifot efter våran kampanj 2015?
Var det så?
Ja, den ja! Det var därifrån den här!
Det är så. Jag vet inte, jag trodde vi skulle diskutera matchen imorgon och så ska du börja
det kommer, men
merchandise.
Nu när du friskar upp mitt minne, den körde vi till hemmapremiären mot Elfsborg, ja, så var det. Ja.
Alltså det är ändå spännande just den här eviga trätandet kring merchandise och var någonstans en idé kom först. Du kommer ihåg Originals-tröjorna?
Ja.
Ja, där Pennybridge Örebro har fått för lite cred kring att det var faktiskt de som var först med att plocka fram dem. Om vi ska lyfta fram någon annan. De är så jävla tråkiga övrigt, så det kan vi ändå ge dem.
Faktiskt, de hade med sin svamp och grejer, kommer jag ihåg.
Just det.
Men. Ja. Då har vi rätt ut de två sveket i Malmö och plagiatet av...
Tack Dennis! Tack.
Fan vad du har planerat inför det här avsnittet. Och det är ju inte någonting som du är så jävla känd för.
En sista grej då. Är det okej att vi fortsätter på svenska?
Ja, absolut. Of course.
Tack.
Inga problem.
Skämt åsido. Alvar, jättesnällt att du tar dig tid för det här. Det här är faktiskt ett väldigt uppskattat inslag med att höra.
Ja, men det var kul att vara med och stort lycka till imorgon och så...
så hörs vi.
Nej, vi är inte färdiga.
Nej, men hur går snacket i Malmökretsar efter eran inledning?
En stor kuk, en klen tröst i ett fattigt hem. Jag vet inte. Det är väl... det är jävligt svårt. Hela den här jävla säsongen är jävligt svår att rama in. Jag tycker inte att det är så uselt som poängskörden har varit. Jag menar, har man haft den här omsättningen på tränare som man har haft i Malmö FF och inte haft kontinuitet i relationer eller i filosofi och tanke och så vidare, så kan jag ändå köpa det liksom att det initialt blir lite krampaktigt, att det inte riktigt fungerar. För även om man har kvalitet och extremt skickliga fotbollsspelare, så någonstans så är de ju människor också.
Jag håller ju med, ni har ju svinbra lag, men vad tror du har lett till att det har blivit den här tränarkarusellen egentligen?
Man kan inte säga heller att tränarna har varit så extremt misslyckade heller. Jag menar, Magnus Persson som ni känner väl till och som man gärna vill klä på liksom en loser-kostym. Liksom,
han gjorde ju bra i Malmö faktiskt, om man bara tittar på...
Ja, han tog ett SM-guld.
Alltså, ja, det är ingen som är liksom,
nej, alltså det är ju så. Tittar du liksom innan på Allan Kuhn, danskan som han hade inne, tog också SM-guld, fick lämna. Och sen har Ove Rösler som kom in. Han tog inget SM-guld men gick ut i gruppspel och i slutspel i Europa League.
Och jättebra så poängsnitt. Liksom.
Ja, alltså det är så att ja, man har inte riktigt fått den träffen. Sen är ju kravbilden är ju jävligt tuff i Malmö. Så är det. Det räcker ju inte att vinna SM-guld. Du ska ju gärna åtminstone gå ut i gruppspel i Europa League. Alltså det, och den kravbilden är, så den är inte lätt att hantera. Och allsvenskan är ju ingen liga som du liksom bara kör över.
Nej, men borde man nästan inte det? Alltså man...
Jo, man tycker det liksom, men på vilka parametrar då, att man har 500 miljoner som man liksom har inkasserat under de senaste 5 miljonerna. Alltså hade det varit så lätt liksom att man skulle omsätta det liksom i kronor och öre, så absolut,
det är väl det vara så.
Ja.
Alltså om vi tittar runt i fotbollsvärlden så är det ju ofta så det funkar.
Jo, visst är det så. Men då är du liksom fortfarande på en bra högre nivå än den omsättningen som Malmö har ändå. Sen så ska jag heller liksom inte, man får ju också krypa till korset och säga så, absolut så skulle Malmö, det har liksom varit 2 år nu där man inte har vunnit SM-guldet. Mm. Och man har jobbat, även om man har nått framgångar i Europa så har man fortfarande inte vunnit SM-guldet. Och det är ett misslyckande, hur du än vänder och vrider på det.
Jag tycker att...
Får jag bara sticka emellan här? Liksom man kan ju se mer och mer på sociala medier, olika så här, svenska fans och så, lite mer att det växer ju ett litet knorr mot Daniel Andersson mer än någonsin i alla fall. Säg att det inte skulle bli guld i år, då är det liksom tredje raka, oavsett hur, att det har skördats framgångar i Europa. Hur länge tror du han är liksom safe på sin plats?
Alltså det, han har ju gjort ett fantastiskt jobb för Malmö. Det råder du liksom ingen tvekan om överhuvudtaget. Men det är ju som du säger, det är klart att man kan ifrågasätta liksom tränarrekryteringarna när man har en sån hög omsättning på tränare som man har. Om man inte riktigt når hela vägen nu de här 2 åren som har löpt.
Hur länge har han haft sitta som sportchef?
Han tog över efter Per Ågren. Vad har han suttit nu? Är det 5 år?
Han var väl assisterande tränare först, va?
Ja, det var han.
När han var spelare halvt också.
Ja, var det 5 år? Mm. Det är ju visigt, och i och för sig det här avsnittet består ju liksom av 99% killgissande, så att vi säger väl 5 år.
Ja.
Ja, jag vet inte exakt, vet jag inte. Men där omkring. Nej, men det är klart att han, som sagt, han har gjort ett fantastiskt jobb för Malmö, men ingen är ju, alla går ju att ersätta. Så är det ju. Och i slutändan så är det ju han som är sportsligt ansvarig. Så är det ju. Så att, men sen också med sociala medier, Farid. Jag vet inte. Sociala medier, liksom, det är ju den extrema versionen av människor. Jag vet inte. Man ska inte ta det så på så jävla stort allvar. Däremot tycker jag det är roligt liksom, att allsvenskan är som den är. Liksom, att det är så pass många lag som faktiskt går för det. Och att det inte är självklart bara för att man har pengar. Det tycker jag är uppfriskande på något sätt.
Ja, där är vi ju smått världsunika om det fortsätter så här. Ja, men det tror jag tyvärr inte att det kan göra så länge till. Med ett sådant glapp liksom, ekonomiskt.
Nej, och framförallt inte med just sån här. Det ser vi ju på den här situationen som vi befinner oss i nu. Hur många klubbar som liksom står vid ruinens brant. Om man inte hade satt igång allsvenskan och superettan. Så att det är klart att där finns en diff. Och det är klart att den gör diff. Och det är klart att den gör liksom en skillnad. Och ska göra en skillnad också. Och det blir väl så också att med den situationen man befinner sig i nu, så blir det ju de som har i ladorna sedan tidigare som står bättre rustade inför säsongen 2021. Definitivt.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile.
From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men om vi kollar rent på, alltså om vi bara kollar helt och hållet på sporten då, hur har Malmö klivit in? Alltså man känner ju till, man vet att Malmö har en bred och stark trupp, men varje gång man tittar på den så slås man utav att jävlar, var den så här stor och stark liksom. Vad skulle du säga är liksom den största frågetecknet i årets Malmö, och vad har överraskat och liksom vad har, ja men både positivt och negativt, hur har det sett ut?
Oj, alltså jag sa, stundtals i matcher så har man ändå sett någonting som ser jäkligt fräscht och krispigt ut, och så lite av det som Jundal Thomasson har pratat om, just den här lite mer holländska typen av fotbollen, liksom gå framåt liksom, att det ska vara offensivt och att bollen ska alltid gå framåt. Så stundtals så ser du det, men sen är det ju också så att oftast är det så när Malmö möter lag, framförallt lag som är under det klassiska topp 3, topp 4, så möter man ju mer eller mindre sittande försvar ju. Och det är svårt att skapa etablerade målchanser. Men det största utropstecknet tycker jag väl någonstans är att Anders Christiansen har axlat den rollen som Marcus Rosenberg lämnade, och där det blev ett väldigt stort vakuum. Och det gick väldigt snabbt, tycker jag. Och det ser man på de matcherna han har spelat, att han har varit tungan på vågen för Malmö.
Har ni inte sett lite oroväckande, alltså kontrasten med eller utan honom, har inte den varit lite oroväckande stor? Alltså om nu har vi AIK-matchen i färskt minne, men
jo, absolut.
Han är bäst i serien, men det känns som man kanske lite för beroende av honom.
Alltså Malmö ska ju spela bättre. Det kan ju vem som helst hålla med om, och tittar på de här fyra matcherna så finns det ju situationer i matcher eller delar i matcher som är bra. Jag tycker den desperationen som Malmö visar när man ligger under med 0-2 mot AIK, där man liksom bara pumpar och kör framåt. Alltså där visar ju Malmö den tyngden och kvaliteten man har både individuellt och kollektivt. Men den, någonstans vill man ju att den ska ju komma fram betydligt långt tidigare när man ligger under med 0-2 borta mot AIK på en åker. Så det är klart att det finns liksom enormt mycket bättre som kan göras i Malmö. Det råder det ingen tvekan om. Sen är det så också att Rasmus Bengtsson han fick ju en skada och är ju borta länge. Och jag menar, han är ändå en mittback med en fot och ett spelsinne som kan slå de här öppnande passningarna. Och jag vet inte om ni har sett Malmös matcher, men det är ju, när Christiansen spelar så är det ju inte allt för sällan som han kommer ner och hämtar boll för att kunna leverera. Det har inte han behövt göra i samma utsträckning när Rasmus Bengtsson har spelat. Och Lasse Nilsson och Annel är ju väldigt duktiga. Framförallt Annel som kommer att bli en extremt skicklig mittback med tiden, men fortfarande väldigt ung. Alltså han har ju inte den partnern i Lasse Nilsson som kan slå. Alltså han är inte dålig, Lasse Nilsson, och han har fått oförtjänt mycket kritik. Men han är ju inte den backen som slår de här genomskärarna. Så Malmö har ju haft en stabil centrallinje med Rasmus Bengtsson, Anders Christiansen. Och tittar man på anfallet nu när Marcus Rosenberg lämnade, så har man fått Isak Kiese Thelin, har Ola Toivonen som har kommit in nu, och du har Guillermo Mollins och Tim Pritcha och så vidare och så vidare. Så att där finns en stabil centrallinje, definitivt. Men lagdelarna är inte riktigt där. Alltså, där är inte, i 90 minuter så är det inte riktigt det som vi till exempel har sett av Norrköping. Om man ska ta dem som ett exempel. Jag tycker det är väl två bra ytterligheter.
Ja, de har ju satt en 11 på ett sätt. För att de
har 11 bra spelare typ. Ja. Där har man väl lite lyxproblem, Malmö kanske.
Ja, men ja, jag tror det. Och sen är det väl lite grann av det som vi var inne på tidigare, den här höga omsättningen på tränare. Vi ska liksom inte underskatta vikten av att inse att det är, där finns människor bakom de här fotbollsspelarna som är beroende av relationer, som är beroende av...
Några kom väl kanske in för att de gillade Rössler liksom, och några kom in för att det var någon som MP hade pinpointat liksom, som någon som han ville ha. Och...
Det gäller att man visste liksom, ja, men jag vet var jag har dig, jag vet liksom hur vår relation fungerar, jag vet hur det är att ge och ta liksom, och det måste man hela tiden börja om med, liksom, när du är i en ny miljö. Att där kommer nya spelare och så, det är ju sin sak, men när du byter huvudtränare och i viss mån också assisterande tränare, som Malmö nu har tappat Andreas Georgsson bland annat, Jens Fjällström, Olof Persson. Det är klart sånt påverkar också.
Ja, annars så fanns det ju, jag menar, Olof Persson och Georgsson var väl liksom, de har ju varit där hela perioden egentligen som liksom, vad säger man, någon form av buffert när huvudtränaren har bytts ut.
Ja, alltså de har ju varit, alltså de är ju Malmö, de är ju Malmö FF. Och det har du inte fått i, jag ska inte ens försöka uttala den assisterande holländarens namn. För det kan jag inte. Ja, Remi, men efternamnet är klurigt alltså. Men det har ju naturligtvis inte den, i naturligt har ju inte den anknytningen. Sen så ska ju inte målet vara att man liksom ska ha villkorslöst bara MFF-profiler liksom som tränare. Men i Andreas Georgsson och Olof Persson så hade man ju fantastiskt fina människor, men också skickliga yrkespersoner, samtidigt som de hade en väldigt tydlig och stark koppling till Malmö som stad och Malmö FF som klubb. Och det är klart att det kan du inte ersätta. Det är helt omöjligt.
Man gillar lite det som supporter också. Att det finns kvar än att det kommer in ett helt nytt team varje gång. Mm.
Det är lite det jag menar liksom, just med relationer. Alltså och det tror jag påverkar spelare. Alltså inte för att jag menar på att Jundal Thomasen eller Remi eller liksom nya tränare att det är på något sätt att det är negativt för Malmö FF, utan tvärtom. Jag tror definitivt att det kan vara jättepositivt för Malmö FF, men det tar tid. Det tar tid att sätta. Sen kan man ändå tycka att förväntningarna på Malmö ska vara att det ska sitta från början, och det tycker jag är fullt rimliga förväntningar att ha också. Därför kan jag inte sitta här och säga att, liksom, att allting är klang och jubelfest, och det finns ingen anledning till att vara orolig. Det är klart att man kan bli bekymrad när man spelar kryss mot ett Varberg som ställer i princip en helt ny elva jämfört med deras föregående match. Det är klart att man kan bli bekymrad då.
Men håller du med mig om jag säger att det var liksom, det var jäkligt länge sedan man var liksom imponerad av Malmö på något sätt? Alltså nu var man ju en hårsmål från att vinna i fjol. Men det var liksom länge sedan jag tycker att man liksom dominerade sig genom serien på något sätt. Utan de senaste åren så har det varit ganska mycket sådär att ganska jämn match, men Malmös individuella kvalitet avgjorde väl på slutet liksom. Än att man snarare, det är inte det här att man har bäst system eller bäst spel, eller, utan det är man hade spetsspelaren som avgjorde.
Jag förstår vad du menar, och jag tror att vi har blivit, jag säger vi.
Det går väl i hand i hand med att man bytte tränare såklart kanske.
Ja, jag tror att när jag säger vi så menar jag inte bara jag eller vi som supportrar, nu talar jag bara för mig själv, utan också fotbollssverige. Liksom, när man kollar på vad Malmö gjorde 2014-2015, liksom, när man vann SM-guld samtidigt så gick man ut till Champions League-gruppspel. Alltså att det är tvåfrontskriget som man genomförde så extremt jävla precisionsartat, kliniskt. Alltså det går ju inte att göra egentligen, alltså i allsvenskan, liksom verkligen gå för att ta ett SM-guld samtidigt som du tar det vidare till Champions League-uppspel, och att göra det två år i rad, alltså det
glöms bort lite dock att Åge Harjede kom femma eller sexa.
Femma.
Han är ju liksom sett som en gud på något sätt, som så här, bästa tränaren sen, men han är väl den som har presterat sämst, alltså i den hemska ligan av dem ni har haft på 10-talet.
alltså, tur om man liksom, man får ju dels får man väga in liksom han som person, alltså hela hans personlighet och hur han liksom la grunden för allsvenskan ute i Europa och hur Malmö liksom presterade i Europakvalet.
Ja, alltså vem som helst som tar sig till två raka Champions League-uppspel med en svensk klubb kommer bli...
Det är svårt att säga misslyckande där alltså.
Kommer bli en
ja, så är det ju.
Men förväntningarna någonstans... på honom var ju ganska låga, för han var ju så här typ pensionerad. Grävdes upp och bara, ja men han gamla HF-tränaren liksom.
Men jag tror att det är liksom timing. Alltså han var perfekt för både han, Malmö var perfekt för honom och han var perfekt för Malmö i den situationen man bara befann sig i där och då. Men jag tror någonstans att de förväntningarna som har blivit på Malmö efter de här åren med extremt framgångsrikt 10-tal med allsvenska guld och Champions League-gruppspel och Europa-gruppspel. Alltså någonstans har förväntningarna blivit liksom att de blir väldigt oklara. Alltså man vet inte riktigt när man ska bli nöjd. Alltså när ska man bli imponerad av Malmö? Förstår du lite grann var jag vill komma någonstans? Det är liksom att det blir lite orimliga förväntningar. Alltså när man har prövat att sätta sig i den sitsen som vi befinner oss i nu så kanske man liksom förstår. Men med det sagt så menar inte jag att man inte ska kräva mer utav Malmö FF som fotbollslag. Men jag tror också att det är den bilden som finns på Malmö. Det är klart att spelarna har också det. Det är klart att vi ska vinna allsvenskan och gå ut i Europa gruppspel varje år. Och den är
tuff. Min förväntan är väl liksom att Malmö ska vara det bästa laget. Men fotboll är liksom ganska slumpartat. Alltså, man kan ha oflyt och inte vinna ändå, även fast man är bästa laget. Men jag tycker ändå att man borde liksom vara det laget som imponerar mest varje år. Och det var bara länge sedan jag kände så. Liksom. För det var i fjol var det mycket snack om dels Djurgården såklart, men så Bayerns liksom offensiv. Och sen så några år innan det snackade alla om Östersund hela tiden. Liksom. Och det var bara länge sedan Malmö var den här som alla såg upp till på det sättet.
Känns som att man ser liksom mer upp till Malmös resurser än själva än det sportliga. Ja, möjligen bredden också, men inte...
Man är avvis på förutsättningarna, liksom, inte på vad de faktiskt får ut av det.
Jag fattar att förväntningarna är höga på Malmö FF, inte bara från supporterleden i Malmö utan även ute i fotbollssverige, att med den ekonomin, med de resurserna, med den hegemonin som man har i Malmö, Skåne, så borde man prestera bättre fotboll. Ja, jag köper det. Och det är klart att utifrån det perspektivet så hade man kunnat förvänta sig mer av de inledande matcherna den här säsongen, definitivt. Jag också tror att liksom, ska man försöka hitta någon anledning, för naturligtvis så finns det flera faktorer som påverkar detta, men jag tror att den främsta anledningen ligger i att man under de senaste åren har fått börja om väldigt ofta med att testa nya olika tränare som är oberösta, och så försöker man hitta tillbaka till någon form av old school tränare likt Åge Hareide.
Känns man inte riktigt gjort... igång. Har man verkligen gjort jobbet inför varje rekrytering där?
Jag vet inte.
För både Kohn och Rössle var ju så här att de levererade sportsligt, men det var något annat som inte riktigt stämde.
Ja,
alltså,
det var ju riktigt medieval dark, var ju de historierna som man fick höra om.
Ja, men det var ganska så här bra exempel på att man kanske inte har gjort sin research typ.
typ hur hanterar du feedback till spelare? Ja. Jag låser in dem på toaletten. Okej, okay. Ja, vi kanske inte ska satsa på det. Nej, men skämt åsido. Naturligtvis, det som du säger, det är ju alltså oberörs, då kan jag väl ändå förstå att man vill sätta tänderna i som en allsvensk förening. Alltså det är inte, alltså även om Malmö FF är outstanding i det avseendet och har bra resurser och har gjort sig ett namn i Europa, så är det ju inte självklart för tränare att gå till allsvenskan. Om vi ska vara liksom...
Ja, men det var inte riktigt som när AIK fick chansen att ta Dusan Orin som vann hade tagit igen brons med Tjeckien eller någonting och så. Han tar vi! Sen när han kom dit så visade det att han varken kunde engelska eller svenska.
Ja, den är stygg. Men jag tycker att det är faktiskt en rimlig fråga. Liksom. Hur går rekrytering och tränare ihop? Alltså, det är ju inte så att man sätter ihop en stor jävla tombola. Utan naturligtvis så är man ju noggrann i rekryteringarna.
Men, tror du att man var nära att sno Billborn från Bayern i vintras?
Tror du det?
Jag vet inte om Bilbo var så...
Jag vet
han trivs på Söder. Men,
alltså, liksom jag gillar Bilbo som tränare. Alltså, det kan man inte säga något annat om att Hammarby spelar bra anfallsfotboll. Det råder du ingen tvekan om. Men jag vet inte... Det är nu som du säger, och han är nu jävligt svår att få från...
Han var ju rätt svårflörtad för att ens ta tränarjobbet i Bayern från början. Liksom. Mm. Han var så det är inte så kul. Liksom. Man får ju kicken så fort det går dåligt och så måste man hitta nytt. Typ. Så där, alltså den typen av...
Ja, precis. Precis. Men till rekrytering, där är någonting som inte har klickat rätt i alla fall. Sen är det väl någonstans det som är så jävla skönt med fotboll, att du kan skriva hur många Excel-dokument och du kan räkna kronor och öron bäst fan du vill, dagarna ända. Men till syvende och sist så handlar det om vad som ska göras på fotbollsplanen. Mm. Och jag tycker det är så sjukt jävla charmigt med allsvenskan att vi har en sån jämn topp som vi faktiskt har. Att liksom att supporterskapet och hela supportersjälen får liksom leva konstant hela tiden. Det tycker jag är... Och någonstans vet vi ju det allihopa. Ja, att det är ju inte det är ju inte i medgång som en supporterskap det verkligen härdas och skapas. Det är fan om man är i motgång.
Mm. Ja.
Så är det. Men du, jag tänkte på det sportsliga. Du sa att ni vill spela mer holländskt. Hur ställer ni upp i Malmö egentligen?
Till matchen imorgon?
Ja, eller hur har det sett ut tidigare?
Nej, men jag har ju sett rätt stabilt ut med backlinjen om man tittar. Det som är överraskande där, det är ju att Knudsen har gått före Berang Safari, som man ändå någonstans var en diskussion kring att eventuellt ta en kaptensroll i Malmö FF. Och har varit stabil. Och där är väl inte jag helt övertygad om det ska vara Knudsen eller Berang. Alltså där är jag inte helt överens. Och de har ju båda fått testa så att säga. Men det är väl Knudsen som framförallt har fått ett förtroende. Tittar vi på mittbacksparet så har vi ju Anel som är en coming storback i Sverige. Sjukt jävla spännande mittback. Jag vet inte om ni såg hans brytningar, hans glidtacklingar.
Snygga highlights, det var, men... Det är väl ofta så att de bästa mittbackarna behöver ju inte glidtacklas. Men jag är imponerad av honom ändå. Men jag har varit imponerad mest.
Det har ju inte bara med det att göra. Utan det har ju även att göra med hans spelsinne och hans fot. Liksom. Han har men samtidigt så är han jävligt ung. Och han har fått axla ett stort ansvar denna säsongen. Och jag kan tänka mig att det var ju tänkt att han och Rasmus Bengtsson skulle spela ihop. Och att Lasse Nilsson skulle vara en fullgod ersättare på rotation. För Lasse har fått oförtjänt mycket kritik. Alltså han är betydligt bättre mittback än vad folk vill få.
Han är fruktansvärt meriterad, Lasse Nilsson.
Ja,
men när jag tittar på Malmö så är han den spelaren som jag tycker så här, är han verkligen Malmö-klass? Liksom?
Jag förstår vad du menar. Men han är ju inte den Rasmus Bengtsson. Rasmus Bengtsson är ju han var ju tidigare i sin karriär, alltså i yngre ålder, så var han ju en offensiv spelare som gick ner på mittbacken, så han har ju det med sig. Men Rasmus har ju den vågan att kunna slå avgörande passningar, alltså att våga köra de här brytande passningarna över centrallinjen som öppnar upp ytor. Får man ju Rasmus Bengtsson. Sen har han ju varit skadebenägen de senaste åren. Förra året så gick han jävligt bra, och det har vi glömt bort att han har haft problem med sina knä. Nu blir han skadad igen och är långtidsskadad, och då har det blivit Lasse och Andel, och det har inte varit
annars är det Safari som spelar mittback, eller?
Ja, du har ju Safari som kan gå in och spela mittback också, men han har inte gjort det, utan det har varit Lasse och det har varit Andel. Men Berang Safari kan också spela mittback, och Oskar Lewicki kan spela mittback, och Erik Larsson skulle kunna spela mittback, så det går. Och Erik Larsson är ju den som har varit cementerad som högerback. Sen tittar man liksom på inom mittfältet, så är det ju Anders Christiansen, det är Bachirou och det är Oskar Lewicki. Sen har ju en ny ung spelare som är jävligt spännande offensivt sett i 300 framme i Tim Pritcha.
Han tycker jag är sjukt jävla spännande. Det är också ett utropstecken tillsammans med att Anders Christiansen har tagit Marcus Rosenbergs roll så snabbt som han har gjort. Skulle jag nu säga.
Vilka tror du spelar sittande mittfält imorgon då? För Christiansen har väl spelat lite mer som tia. Bachero och Levicki eller Bachero?
Ja. Sen har du ju liksom Rakip också, men jag tror inte han startar imorgon. Det är ändå så pass många matcher, eller så pass bra återhämtning. Och det är en viktig match, och det är det jag har funderat över med, alltså det är så svårt att säga, en viktig match för någon, liksom, när de viktigaste beståndsdelen i allsvenskan saknas, och det är supportrarna. Men jag tror att, ni får rätta mig om jag har fel, men Djurgården har ju också varit, har nu höga toppar sist, men liksom har inte riktigt hittat stabilitet ännu. Liksom hittat självbilden i säsongen 2020. Och det är väl lite där Malmö är också. Och man hade ju chansen nu mot AIK att lite grann definiera vad ska vi få ut av den här säsongen och liksom få lite feeling in i resten av säsongen. Nu lyckades man inte riktigt skapa det mot AIK när man liksom fick en 0-2 underläge som man liksom kämpade upp till 2-2. Och så ska man försöka få det till en framgång. Det är det ju inte. Så därför tror jag att matchen imorgon är jävligt viktig, även om det är väldigt tidigt på säsongen, så är den jävligt viktig för både Djurgården och Malmö utifrån att få en stabilitet i självbilden på var den här säsongen ska ta vägen någonstans.
Ja. Och vad tror du då att Kim och Tolle har sagt till sina mannar att det här ska vi göra för att såra Malmö?
Kim och Tolle.
Vi fick ju lite insight från omklädningsrummet i fjol från våran serie då på Div TV som, och det man tror kanske inte att de pinpointar liksom spelare mot sådana lag och sådär, men det gjorde de ju liksom. Han sa ju, vet ni inte vad ni ska göra så skicka ut den på ring, för han vinner allt mot Bejmo.
Men det är också det jag kan tänka mig, just att gå på spelare, så är det ju att Anders Christiansen är ju liksom motorn i Malmö FF just nu. Alltså det
kan man ju rätta upp lite också.
Ja, så han tappar ju, det var hans första röda kort i hans karriär som han tog mot Varberg av alla lag.
Känns som att han har gjort något för, men han känns lite grinig sådär. Så att han,
ja, jag vet, men han tar ju gula kort ju, men just ett rött kort i tävlingsmatch, det har han inte gjort tidigare. Men det, han är ju en spelare som man vill få ur balans i Malmö, det råder ingen tvekan om. Sen är ju frågan, ska Djurgården, alltså har man förmågan liksom till att gå högt och pressa Malmö?
Ja, vi får väl se. Om det blir Kujovic på topp så blir det inte sen så älgande press.
Nej, så men, det blir kanske med lite mer sittande försvar. Och sen har en Kujovic som target player liksom i kontringsspelet istället.
Ja, de har ju spelat vårt senaste afrikanska löfter och Edward Chilufya som nia sista två matcherna för att de vill ha lite pressspel som man har saknat, som Boja Toray levererade i fjol, men som Kujovic inte riktigt är samma, ja, det är inte samma spelartyp liksom. Men ja.
Vad skulle du säga?
Vilka tror du man väljer längst fram i Malmö då?
Ja,
det är alltså bredvid Christiansen och längst fram. För där finns det ju gott om alternativ.
Ja, det är det som är. Och det är någonstans där man ska landa. Jag tror inte att Ola Toivonen startar i denna matchen. Därmed så
det bekräftar de väl för någon.
Ja, mer eller mindre.
Ja.
Men Isak Kiese Thelin, definitivt. Alltså, säger man vad vill, han gjorde ändå 2 mål mot AIK. Och han var bra mot AIK. Och han har varit bra nu när han har spelat också. Han känns kommer definitivt att spela.
Han känns mer som en naturlig, alltså om man ska ha ett forwardspar så hänger skriven. Men som ensam spets är han inte perfekt.
Håller med. Och det, han skulle kunna bli det om det blir synkat med sina kantspelare. Alltså då skulle han kunna bli det. Men då gäller det liksom att bli synkad också. Och där har ju Gische har ju spelat en del, och sen Tim Pritcha har spelat en del, och sen har haft Antonsson som har spelat en del, och sen har du Arno Treustason.
Är Antonsson frisk? Rex. Han vart väl skadad?
Antonsson. Ja, men Antonsson ska väl inte vara några konstigheter med.
Okej. Okay. Jag vet inte vilka man helst möter egentligen, men ja.
Nej, men jag vet inte, det känns väl heller inte som att AIK-matchen var en match som man tittar på. Alltså, ja, men det är så här Malmö spelar. Gör man det?
Nej, jag menar, båda lagen sa ju dessutom att det knappt gick att spela. Att matta
nej. Ja, det var riktigt anmärkningsvärt.
Uh-huh.
Riktigt anmärkningsvärt. Ja, precis. Ruskigt svårt. Jag vet inte riktigt, var fan har vi landat lite grann inför matchen imorgon? Ja, vi pratar lite grann om detta, vi spelar ju inte in det ju, men vi pratar om det här liksom, om man har någon feeling inför matchen imorgon, alltså om man är pepp på matchen imorgon. Och det sa ni ju liksom att ja, jo, men det har vi typ, eller?
Ja, jag har det. Jag har fått ett jäkla gift. Jag tycker framförallt att det har funkat bättre att titta på allsvenskan utan publiken. Jag trodde också. Jag var rädd att det skulle kännas väldigt sterilt och trist som det gjorde när man började titta på de första Bundesliga-matcherna och sådär. Men det kändes ju så för att man inte hade en häst i racet, så att säga.
Vi hade ju också den här diskussionen som kom in på intervjun. Vi har ju någonting här nere. Vi saknar ju någonting som ni har där uppe. Liksom. Ni har ju den här naturliga rivaliteten 365 dagar om året liksom, med syskonbråket med Hammarby och AIK.
Klistermärken på stan och vem som ser flest souvenirer från varandra på stan. Och, ja.
Definitivt inget syskonbråk vill jag ju.
Ja, det gillar man inte när man...
Nej, men bara en sån grej liksom, att de är så här, hela Stockholmslag och så vidare, men ni har ju det ju alltså, och jag menar den när ju liksom är även i vardagen på ett sätt som
ja, man kopplar aldrig av på något sätt, man ser folk med merch från olika lag och, ja.
Är det här så lite man då... erkännande på att kampanjen är viss avskjutet om den togs fram?
Nej det, alltså, sånt kliar inte så jävla mycket med. Jag är nu fel människa från. Jag tycker bara att det är...
Tänk om IFK Malmö släppte den kampanjen istället. Ja, men, hela Skånes lag. Hela Malmö.
Den kanariefågeln, den dog i gruvorna för länge sedan. Så att det blir ingenting av... Och det är ju så, vi har inte det. Ja, det hade varit spännande. Men jag tror inte... De har släppt ut deras supportrar från hemmet. Det är ju restriktioner nu i med covid-19. Så att ja, jag är inte så speciellt säker på det.
Covid-19, Dennis. Det kom ut lite nyheter nu om att det var lite kryptiskt. Det är svårt att tolka. Är det några spelare eller är det några runt laget som har testats positiva?
Jag vet inte mer än det som media har gått ut med. Och ska man läsa någonstans mellan raderna där så är det ju, så får man en känsla att det är en spelare. Utan att det är någon i staben, alltså runt laget. Men som sagt, det är ju killgissande på hög nivå. Så att, jag vet faktiskt inte. Men jag vet inte. Hade en spelare fått det så känns det som att det hade krypit ut. Hade inte gjort det.
Jo. Ja. Men du hade också koll på vad som händer ifall en spelare konstateras vara smittad.
Ja, matchen ska ju spelas ju. Alltså, det ansvaret ligger ju på laget, på klubben liksom, att få en trupp på banan. Och då finns liksom inget utrymme för paus eller uppehåll. Och tittar man ju på AFC som har haft x antal fall i truppen, så har de ju fått ta in spelare från juniorlag och annat ju. Så att, men alla föreningarna var ju överens om detta redan tidigt i våras när diskussionerna fördes ju, så att, det är ju ingen nyhet. Man har ju ett protokoll för det.
Alla signade upp på reglerna.
Ja, precis. Men det är nu har vi någonstans, så har ju, jag säger inte att vi tar ju inte det på lika stort allvar längre, det har blivit vardag av det, men jag tycker liksom att det är intressanta frågeställningar om det blir liksom en smittspridning liksom bland fotbollsspelare och
vi har ju en lagkapten som tillhör en av riskgrupperna, Jesper Karlström. Han är ju diabetiker då. Det hade varit ju fruktansvärt, men det hade varit intressant att se vad som hade hänt om liksom en sån spelare konstaterade smitt och liksom faktiskt hamnade på sjukhus eller liksom på intensivvård eller någonting, och se hur det hur reaktionerna hade varit då, om det hade bara varit trumma på. Ja,
för det ser man också på spelarna i de inledande omgångarna. Så vid målfirande så var det liksom armbågar. Och sen så ser man liksom också hur det har blivit vardag. Och så ser man när det blir sådana betydelsefulla mål på tilläggstid och liknande, så blir det kramar och man kommer liksom lite närmare varandra. Och då har det gått i pipsvängen. Men jag vet inte. Det här är ju inte fotboll för mig. Det är ju inte det. Alltså jag förstår, för att rädda allsvenskan och superettan och många föreningar står på ruinens brant och så vidare och så vidare, så måste man få igång allsvenskan. Men det känns onaturligt.
Har det varit lika jobbigt som du trodde, eller håller du med mig om att det ändå funkat lite bättre? Ja, men, än vad
jag är förvånad över att jag ändå, alltså jag är egentligen helt fel person att intervjua inför en match och liksom vi ska prata startelva och gotta ner oss i taktik och spela och liknande, för att jag har inte samma entusiasm som jag hade förra säsongen. Det här har dödat lite grann utav mitt intresse med hela den här diskussionen kring covid-19 och restriktionerna och så vidare. Och
det tvingar fram utmanat ett sportintresse på ett sätt som nu blir liksom all fokus på sporten liksom. Så det tvingar liksom fram det på något sätt. Eller så dör jag av.
Liksom. Ja, nej, jag tror inte att intresse och mitt supporterskap är som kommer att dö av. Men alltså absolut att det har blivit utmanat. Och framförallt när man inte kunde fylla det med någon annan form av idrott heller. Under hela våren. När det liksom var helt, det fanns ingen liveidrott överhuvudtaget.
Ja.
Ingenting överhuvudtaget. Och sen så kickar allting igång. Och sen så ska man försöka gå tillbaka till någon form av status quo. Jag vet inte. Det är svårt.
Jag blev att tänka på en grej nu under tiden som ni pratade. Det vore ju, snacka om att dra det till dess spets om följande scenario skulle ske. Liksom att alla var överens om att det här behövde dra igång för att klubbarna inte skulle gå under. Det vore ju väldigt sjukt om liksom någon klubb drabbas. Alltså en stabil klubb som troligtvis inte hade åkt ut i en vanlig säsong. Den drabbas så pass hårt, för jag menar, även om det är väldigt många äldre som tyvärr dör av sviterna, så är det fortfarande, yngre kan ju dras länge med att behöva vård då. Säg att det skulle ske under en längre tid, och så får man kalla upp juniorer som liksom absolut inte håller måttet, så åker man ur på grund av det. Den smällen vore ju också väldigt intressant att se vad det är värt det. Är det på lika villkor?
Ja, risken finns ju.
Ja. Risken finns, ja, absolut. Men det är också, jag var också en intressant aspekt, bland så generell poddavsnitt, men när vi ändå är igång och snackar om det. Det är jävligt intressant här med unga spelare. Jag vet inte om någon har missat det här fantastiska att AIK har skickliga ungdomsspelare som man satsar på nu. Men jag tycker intressant med det, och intressant med nu att vi kör då Tim Pritchard till exempel, att han är igång. Det är ju det att man har inte det samma press på sig från publik. Alltså man får komma in i det på ett lite mjukare sätt. Hur många nyttjar detta egentligen?
Ja, alltså jag tror att alltså alltid när man släpper fram unga spelare så är det alltid någon bakomliggande orsak att någon blev skadad, eller vi hade säkert dålig ekonomi så vi var tvungna att släppa fram egna yngre. Och så blir det typ alltid bra. Men man gör det typ bara om man måste. Det är så här, det är så konstigt egentligen. Jag lyssnade på någon podd med Andreas Isaksson för några år sedan, och det var så här, ja, han stod i 10 matcher som 17-åring i Trelleborg, sen såldes till Juventus. Och då var det så här, för det var 2 målvakter som hade blivit skadade så han fick stå. Hade inte det hänt, hade han kanske inte fått chansen förrän han var 21. Det vet vi inte. Som Ahmed Hovsic nu då, som är, han är ju 3 eller 4 år äldre än Robin Tihi i AIK.
Ja, precis. Precis. Och visst fan är det så. Och det är ju som du säger, alltid den faktorn att man har inget annat alternativ än att man måste göra det. Och det är därför jag tycker det är så skönt att man har en talang som Tim Pritchard i Malmö, trots den enorma bredden. Det är inte bara bredd, utan det är bredd med spets.
Hur länge har han tillhört Malmö?
Att han ändå fått spela.
För han är ju liksom, alltså han är ju sån till Radpitcha. Det gick fortfarande konstigt tycker jag. Liksom, att han är Malmö.
Ja, precis. Precis. För att börja med liksom, vad är han? Han är 02, va?
Han är 02, ja.
Ja, precis. Ja, men han har ju varit hängt med sin pappa och sin familj liksom utomlands. Så han har ju varit både i Norge och var väl en vända i Israel också, va?
Ja, han spelade i Maccabi Tel Aviv där.
Ja, precis. Men så har han väl varit i Malmö sen, vad blir det, 2014, va? Kan det vara det? Det kan det ju vara. Så ja, kan det vara omkring.
Så när han var 12, alltså.
Ja. Så att det är ju, och han var ju ryktades liksom, var på väg dels mot Rosenborg och annat ju. Så vet jag inte, jag tror inte, alltså han är en skicklig fotbollsspelare, men om ni såg den passningen som han la till Jo Inge Berget mot AIK när han fick straffen. Mm. Alltså den, hela den sekvensen är ju jävligt fin och visar ju någonstans vilken kapacitet han faktiskt har. Men Malmö spelar honom trots att man har den här bredden och spetsen. Och är det för att man vill att han ska förlänga, för att man ska casha ut på honom?
Lite känns det så.
Ja, absolut.
Så fort han har signat det där kontraktet så är det ju in med Toivonen.
Ja, precis. Alltså, ja, frågan är om det är, han konkurrerar inte direkt med Toivonen.
Nej, det är med Mollins eller Antonsson.
Ja, precis. Men därmed så tror jag att Ola Toivonen kan bli den spelaren. Jag säger inte, han ska inte bli den som Marcus Rosenberg blev när han kom tillbaka.
Vad ska Ribbo sätta på alla nya?
Den är tuff. Men däremot att liksom komma med den erfarenheten och den människan som Ola är, så tror jag han kan bli grymt nyttig för Malmö FF som lag. Alltså för spelarna och trygghet, och för sån som Tim Pritchard till exempel.
Han har ju fått en riktig renaissance efter det. Ja, men han var ju riktigt hånad i landslaget för några år sedan och liksom tappade landslagsplatsen, och sen så kom Partian in och liksom tog tillbaka honom i landslaget och blivit liksom typ en favorit i Sverige igen efter det.
Ja, precis. Med alla sina goa mål. Men nej, det är jävligt intressant. Men vad tror ni om matchbilden imorgon då?
Ja. Farid, experten.
Ja, jag tror att Djurgården kommer försöka agera någorlunda som man gjorde mot Norrköping. Alltså en svår motståndare borta. Reda ut första tiden. Inte släppa in ett tidigt mål helt enkelt. Det tror jag kommer vara. Och sen liksom, ja, men lite som matchen var förra året kanske. Kompakt försvar. Täppa till.
Trädig match.
Ja, men straffar. Och sen försöka utnyttja något läge man får. Det är väl tyvärr så det ser ut när man besöker Malmö i mångt och mycket.
Ja, därför gillar jag ju. Jag gillar ju. Nej, precis. Ja, men jag gillar. Sen är det skuffan. Det är ju inga lätta matchbilder också när man pratar om förväntningar på ett fotbollslag. Alltså på ett bollförande fotbollslag. Om man tittar på de här fyra inledande matcherna. Alltså det är ju svårt att skapa de här kvalificerade målchanserna, etablerade målchanserna mot de här sittande försvararna. Så det är fan inte lätt.
Finns det någon spelare i Djurgården som du vill säga, jag hoppas han inte startar, för han är alltid bra mot Malmö eller så där?
Ja, men vi har ju Norman nu som känns ju mer glödhet än någonsin. Han var den första som gjorde en hattrick efter Tino, var det inte så?
Ja, det är det väl. Yes.
Ja. Så att, han måste ju, om vi pratar om renaissance, alltså den matchen mot Kalmar, även om det var mot Kalmar, alltså, men ändå 5-0 5-0, ett hattrick är ett hattrick, det kommer inte ifrån. Så att
han är väl en av de som är strax under Christiansen på den positionen i Allsvenskan faktiskt.
Ja, och sen framförallt nu när han gjorde 3 mål, alltså just att bli den poängspelaren också. Det är ju, han har ju nog riktigt jävla bra feeling för den här matchen. Tror ni inte det?
Ja, jag hoppas det.
Men annars så tycker jag liksom Djurgården är svåra att placera den här säsongen. Jag tycker det har vi också varit 4 matcher.
Vi får se om er gamla spelare Erik Berg då kommer till spel efter att ha gjort 90 mot Kalmar för några dagar sedan.
Ja. Han sa ju nu att fotboll var skitroligt tror jag. Det är man inte van vid att höra från honom.
Han brukar ju säga att fotboll är kul, men eller att han älskar att spela fotboll, men ja, han tittar inte gärna på en match. Ja, eller liksom kanske omklädningsrumkulturen och sånt där. Det är väl inte hans grej liksom.
Hörrni, jag vill inte vara ohövlig på något vis. Ni två känns som att ni skulle kunna prata
50 timmar till, och det får ni gärna göra. Men,
vad kom vi fram till i det här matchdagsavsnittet kring matchen?
Vi kom fram lite till att det är
du kör snabb som, recap.
Ja, men att det är två lag som kanske fortfarande söker lite svar på vart den här säsongen ska leda till. Och jag tittade lite på Malmö, så man får ju känslan av att Malmö har underpresterat något jävels, men en seger.
Man är obesegrade.
Ja,
man kan vi lägga till.
Och yeah. man sopade ju banan tröst med Gnaget i kuppen, får man inte glömma heller.
Ja, då mådde ni. Då
piggade ni upp.
Ja.
Men jag skulle ju säga så här.
Jag såg fram emot att prata med er. Det är första gången du och jag, Robin, pratar oss vid, men Farid, jag gillar ju dig, det vet du. Så vi hade ändå liksom en bra känsla inför samtalet och liknande. Och sen så har vi varit, under samtalet har vi varit lite där och jag har varit lite där. Det är lite grann som jag tror matchen kommer bli imorgon. Det kommer liksom svaja lite grann, men sen kommer vi få ett resultat. Tror du inte det?
Ja, det lurar man inte. Det är klart vi får ett resultat.
Nej.
Men sen är frågan, blir det liksom ett blir det ett kryss? Jag har en stark krysskänsla.
Jag tippade också det när vi började, men då sa Farid nej.
Ja, jag tror på 2-0 seger. Jag
är väldigt censurerat här om jag skulle tippa kryss eller så där. Det går inte.
Ja, jag förstår det. Nej, förstår det. Vad du säger, en stabil 2-0 säger jag. Ja. Farid.
Mm. 1-1 säger jag.
Ja, det var intressant. Det är jävligt intressant.
Ja, men
solklar seger liksom. Alla de här förväntningarna som ni har på Malmö FF kommer ju infrias under morgondagen liksom. Över 90 minuter plus tillägg. Och sen kommer vi få det där resultatet som jag utlovade för er.
Snyggt. Mm-hmm. Vet du vad? Vi ska tacka dig, Dennis. Stort tack att du tog dig tid. För det ska man veta att det är inte bara att hitta någon som vill, kan och har tid.
Har en mick till exempel.
Stort tack. Och
det är lugnt.
Vi får se om vi lyckas vända på steken och köra igen när serien vänder då, och se vad som har hänt sen sist helt enkelt.
Ja, jag hoppas att jag känner mig lite mer insatt då.
Ja.
Men det är en bit framåt, så det hoppas jag att jag är.
Och till dig kan jag väl bara liksom avsluta med ett tips. Liksom, kliv in på dif.se och kolla arkivet på fler kampanjer och sånt som Djurgården har kört under åren.
Så kan du
pitcha det till marknaden.
Ja. Skit ner dig, Fred.
Hej!
Hej!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. Their meditations range to fit your needs each day, from anxiety and stress, relaxation and focus, to building habits and taking care of your physical well-being. They even have expert-led talks on topics such as tips for overcoming stress and anxiety, handling grief, improving self-esteem, caring for relationships, and more. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia, movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.